Välkomna till närradiogudstjänst från Fylsta kyrkan. Jag vill först önska er en riktigt glad midsommar. Och vi har ju fått ett fantastiskt väder den här midsommaren 2020. Den här gudstjänsten brukar sändas från Torpkonferensen. Men genom corona så är det ingen konferens ute på Torp. Men vi kommer liksom att anknyta lite grann till Torp i den här gudstjänsten från Fylsta kyrkan. Vi ska få lyssna till predikan av Rolf Nordström, sång av Bertil Jakobsson och Andreas Fintling. Ann-Katrin Jakobsson har hand om musiken. Anders Lötgren har ljudet och radion Göran Bengtsson. Vi ska sjunga en sång som jag tror man sjöng på Torp och har sjungit i många gånger. Nummer 10 i psalmboken. Lov, ära och pris. Härlig lovsång där vi lovprisar den treenige guden. Den här gudstjänsten kommer på ett alldeles speciellt sätt lyfta fram Jesus. Och jag vill läsa från Apostlagärningarna 4. Och det står så här: Jesus är stenen som förkastades av husbyggarna men blev till en hörnsten. Lyssna, hos ingen annan finns frälsning och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Det var lärjungarna som var så frimodiga. Och man undrade, hur kan de vara så frimodiga? Och så upptäckte de var följeslagare till Jesus. De hade vandrat med Jesus. Och de hade mött Jesus, han som deras frälsare. Och de har också varit med om under och tecken som Jesus hade gjort strax innan det här. Därför kan de säga så frimodigt: hos ingen annan finns frälsning. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Och det vill vi lyfta fram i den här gudstjänsten. Och jag tänker att under många torpkonferenser så har man lyft de här orden om Jesus. Han är frälsaren. Det var många väckelsemöten på Torp där människor har sagt sitt ja till Jesus. Därför vill vi lyfta Jesus i den här gudstjänsten idag. Låt oss be. Tack Jesus att du är vår frälsare. Att det finns ingen annan som kan frälsa eller rädda oss. Tack att vi får upphöja ditt namn i den här gudstjänsten. Tack för alla torpkonferenser, alla möten där ditt namn har lyfts upp. Där människor har fått lyssna, tagit del och tagit emot dig i sitt liv. Tack för förvandlade människor. Tack för under och tecken som har skett. Tack för att människor har blivit botade. Tack Jesus att du är densamma idag. Du har inte förändrats. Även om det är corona som hindrar oss att mötas, så är du densamma. Och du är här i gudstjänsten i Fyllsta kyrkan. Du är vid radioapparaterna. Och du känner var och en som lyssnar och tar del av gudstjänsten idag. Och du älskar var och en av oss. Och du vill vårt bästa. Vi lägger den här gudstjänsten i din hand och ber om din välsignelse över oss. Amen.
Jag kan ej se min väg så långt framför. En dimma tung och tät en dunkel gör. Men Jesus leder när jag går och står. Han tar min hand och jag är nöjd och glad. Led av hans hand i prövningarnas tid. Led av hans hand när solen lyser blid. Led av hans hand, o vilken ljuvlig frid. Min dyre Jesus håller ju min hand. Jag inte vet om år som Gud beskär, vad tid som kommer i sin sköte bär. O, led min väg, jag djupt i hjärtat bad. Led av hans hand, o vilken ljuvlig frid. Min dyre Jesus håller ju min hand. Jag ser ej vägen vilsam, mörk och lång. Men ett jag vet, en dag ska gry en gång. Och molnen flyr, jag skådar himlens stad. Led av hans hand, jag jublar och är glad. Led av hans hand i prövningarnas tid. Led av hans hand när solen lyser blid. Led av hans hand, o vilken ljuvlig frid. Min dyre Jesus håller ju min hand.
Rolf, jag läste i Närkes Allahanda idag som gjorde mig konfunderad. Där stod det att man har firat torpkonferensen i 30 år. Ja. Stämmer det?
Ja.
Jag trodde att det var fler år.
Ja, det är fler än 30. Men det är 30 och så är det 103
plus
ja, 304 år. Första konferensen hölls 1887 och den har hållits varje år. Det är första gången då den måste ställas in.
På covid-19 så ställdes det in. Men hur började torpkonferensen?
Hur lång tid får jag berätta?
Ja, inte för länge.
Nej. Det var så att från början var det så att de fick förbud att ha möten i Nala vid missionshus. Han som ägde torp och gården intill Han hade skänkt mark och byggt upp ett kapell, bönhus, och där ville han att de skulle predika i sann evangelisk luthersk anda. Så blev det väckelse. Människor stod i kapellet utanför och i fönstren och överallt och lyssnade. Och människor kom till tro och människor blev helbreda i jorden, alltså helade, de var för sjuka. Och kvinnor predikade. Då sa ryttmästare Burén att jag stänger kapellet, sa han. Då svarade den unge arrendatorn på Torp, Edvard Laurentius Maximus Hedin. Då svarade han, då öppnar jag ladan och har möten där. Och då svarade ryttmästaren, det kan jag inte hindra. Det blev ju alltså i hans lokaler även där. Och det var första konferensen 1887.
Och sen har det alltså varit varje år sedan 1887, ja. Utom i år.
Ja.
Hur har det, i år har det varit på ett annat sätt kanske?
Absolut, ja.
Då har man sänt på digitalt.
Det har sänts digitalt och en del av oss har varit ute på torg.
Ja, jag har sett dig.
Ja, och en del har åkt dit med husvagn och satt upp tält. Jag var ute både i torsdagskväll, jag var ute igår kväll och såg att det var säkert 10, kanske 15 husvagnar och några tält.
Vad är det som är så speciellt med Torpkonferensen?
Ja, vad är det?
Ja, vad är det?
Jag talade med 3 personer vid ett bord igår. De sa, det är något speciellt med Torp. Jag håller med, säger jag. Vad är det för speciella då, säger jag.
Ja.
Då svarade en av damerna, det är en atmosfär på Torp. Och då kan jag då citera pastor Frank Mangs. Det är ett uttryck från hans tid på Torp. Där han talade om klangen på Torp, tonen på Torp. Oförklarlig, men ändå. Enkelheten, nära till naturen, öppenhet för Gud. Och Mangs hade ju, det ska man ju säga, han hade lite problem på många platser där han predikade. Hans budskap togs inte emot överallt. Men, säger han, när jag kom till Torp 1925 och predikade, så var det helt öppet för mig. Och det var han mycket mån om att påminna om, att det var, då var han hemma när han var på Torp. Jag kan inte förklara vad det speciella är med Torp, men jag håller med om att det är något speciellt.
Det är något speciellt.
Det känns.
Ja. Om du tar det personligt då, vad har du upplevt på Torp? Nu kan du berätta många saker, men något skulle jag vilja, vad det betyder för dig personligen?
Ja, först och främst är det den plats där jag fick möta Jesus till min, som min personliga frälsare. Jag blev frälst 1957. Det är länge sedan. Jag har missat få möten sedan 57, det kan jag säga. Och genom Guds nåd så har jag fått vara med och arbeta med Torp. Där valdes jag till ledare en gång på Torp, 1984. Där har jag gråtit och där har jag jublat på Torp. Det har följt mig, och min fru som är med i samlingen här, hon kan berätta om att jag har Torp året om, för jag drömmer ju om Torp.
Okay.
När jag inte får vara på konferensen. Jag har så många minnen, så jag lovar, ja. Jag ska inte, jag kanske säger någonting i början av min predikan, men
precis.
Du kanske har någon mer fråga inne.
Ja, alltså det är lite mer om personligheten Rolf. Jag är ju inte uppväxt på Torp. Vi firade midsommar i Brevens bruk och så åkte till Hjälmargården. Det är min. Sen kom jag till Torp någon gång. Sen när jag blev pastor i Fjugesta så var det ju Torp för min del också. Men det är en människa som jag förknippar så mycket med Torp, och det är du, Rolf. Mr. Torp skulle jag vilja kalla dig. Det som var så fint med dig, Rolf, det var att du kunde namn på folk. Du kände igen mig och hälsade på mig, och jag blev så glad. Du har en fin förmåga att känna igen människor. Och det tror jag du har varit med och skapat, Torp, genom att alla har känt sig välkomna. Mr. Torp Rolf Nordström har skapat den här atmosfären och byggt den vidare. Så jag vill tacka dig för allt du har gjort för Torp. Och du brinner ju fortfarande för Torp.
Ja, och när du tar upp det här med att hälsa på folk. Man kan gå ensam på Torp. Det finns ju de som bävar för att komma dit för att de säger att de inte känner någon.
Mm.
Och jag har försökt att hälsa på många människor. Det är inget tvång, utan det känner jag som en glädje. En dam hälsade jag på. och frågade vem hon var, vad hon hette och var hon var ifrån. Och hon talade om sitt namn och var hon var ifrån. Och jag sa välkommen till Torp. Och så skulle jag lämna henne. Ett ögonblick, sa hon. Då öppnade hon sin handväska och tog fram en kulspetspenna, Parker. Och så berättade hon följande. När jag åkte så tänkte jag, jag ska lägga den här pennan i min handväska. Är det någon som hälsar på mig så ska den personen få den här pennan. Och jag fick pennan. Och den kunde jag använda med stor glädje.
Det var fint. Ja. Tack, Rolf. Tack. Varsågoda, bröder och sjung. Ni har väl också varit på Torpen hel, vad jag förstår.
Ja, sedan 1953.
53? Ja. Varsågoda och sjung. Lite information om vad som händer i veckan. På tisdag har vi öppen mötesplats. Och nu under coronatider så möts vi utomhus. Det är klockan 14 och klockan 15.30 så har vi en andakt. På onsdag klockan 19 är det bön. Och torsdag har vi en promenad till Kumlasjön. Vi har gjort det under några torsdagar nu, att ta en promenad tillsammans, och nu på torsdag är det avslutning för de här promenaderna till Kumlasjön. Det är klockan 14 Och vi går härifrån klockan 14, eller om du går direkt till Kumlasjön så möts vi där. Och man tar med sig en kopp och fikabröd och så bjuder kyrkan på kaffe. Klockan 15, vandra med en vän. Reflektionsvandring runt Kumlasjön. Så det är den första för den här sommaren. 25 juni, 9 juli och 23 juli. Så man har den här vandra med en vän. Så kan man gå runt Kumlasjön och reflektera och samtala med varandra. Det är Ekumeniaförsamlingen här i Kumla som arrangerar det. Så det blir lite tillsammans här på torsdag. Nästa söndag har vi friluftsmöte här utanför Fyrstakyrkan och ta med fikakorg. Och så vill jag uppmana att vi ska be för dagkollo som börjar nästa söndag. Vi ska sjunga tillsammans psalmen 201, en sommarsalm, och vi sjunger vers 1 till och med 3. Och jag vill påminna om att ge din gåva till församlingen eller till den församling som du anknuten till på något sätt. Även sommartid så behövs det ju pengar till församlingarnas arbete. Så ge till den kyrka som du går till. Vi sjunger psalm 201, vers 1. Vi lyssnar till Rolfs predikan.
Välsigne varje glad sändare idag. Jag tänker på dem som har swishat eller på något sätt förmedlat gåva till Guds verk. Tack pastor Lars-Inge Larsson att jag fick förtroendet att tala idag i Fyrstakyrkan. Och jag är glad att samarbeta med dig och inte minst med sångarna och musikanterna här idag som jag har förmånen att samarbeta med många gånger förr. Vi sänder alltså över radio 94,3. Förlåt mig. Och det har sänds från Torpkonferensen i många år, närradio. För ett antal år sedan så blev jag uppringd tisdag efter midsommar från en man här i Närkesbygden som undrade om jag kunde komma på besök. Och det ville jag gärna göra. Han hade drabbats av en sjukdom. Han hade varit med på torp och lyssnat ett antal år tidigare. Och när jag kom till det här hemmet så hade han torpprogrammet framme. Och så hade han kryssat för varje gudstjänst han hade lyssnat till. Och så tog han fram sin plånbok och så sa han, när jag brukar vara på torp, sa han, Rolf, så brukar jag lägga 100 kronor i varje kollekt. Och nu ska vi se hur många möten jag har lyssnat till. Det är 2, 3 och så räknar han. Så kom han upp till 16 gudstjänster han hade lyssnat till. Och så tog han fram 1600 kronor och bad mig förmedla till missionen. Och jag vill säga, det var tack vare radion som vi hade fått ut budskapet. Välsignelse över alla er som jobbar med Radio 94,3. Jag ska inte ta torpminnen, det kunde jag förstå, det förstår ni hålla på länge med. Får jag ta ett till? Jag hade predikan en midsommardag. Och nedanför talarstolen stod en man i ungefär i min ålder och vinkade på mig och ville säga någonting. Och då säger han, har du tid att möta min pappa? Han sitter uppe i parken på en stol. Och jag gick upp i parken, följde med den här mannen. Och där satt den gamle pastorn. Och då berättar han följande. Jag var evangelist i Helgelseförbundet i min ungdom. Jag tog ut ett antal böcker via förlaget och sålde. Men lyckades inte hålla isär mina pengar och bokkassan. Jag använde bokkassans pengar för eget bruk. Och jag slutade som evangelist. Och så hade det gått ett antal år. Och så tar han upp sin plånbok. Och så vill han veckla upp 300 lappar och lämna till mig som jag ska vidarebefordra till missionen. En man på 91 år. Pastor, har varit i många år i ett annat samfund. Och jag tog pengarna och stoppade tillbaka dem i plånboken. Och kramade om honom och vädjade. Nu måste du beda för mig. Nej, sa han. Nu ska du beda för mig. Nej, sa jag. Du ska beda för mig. Så stod vi och kramade om varandra i parken. Och jag fick tilltala honom och påminna. Allt är förlåtet och glömt mitt barn. Och några månader senare så läste jag dödsannonsen i tidningen Dagen. Ett minne bland många, många. Orkar ni lyssna nu? Jag kan tala om för er att jag påminner mig om en predikantkollega som sa så här till mig. När man ska predika med en mikrofon framför sig, då ska man nog sätta fram familjekort. För att bli inspirerad också när man inte har en publik. Men jag har ett antal tacksamma åhörare här. Och så hoppas jag att jag når fram till någon av er som lyssnar via radio just nu. Jag läser ifrån Johannes evangeliet, det 14:e kapitlet. Johannes evangeliet, kapitel 14, och jag börjar på första versen. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Vem är det som säger det här? Det är Jesus som säger det här. Jag tar om från början. Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sade, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Amen. Det var Johannes evangeliets 14:e kapitel, verserna 1-6. Först några ord om författaren till denna rika text. Johannes var en av Jesu lärjungar. Han hade en bror som hette Jakob, hans pappa hette Zebedaios. Han har skrivit 5 skrifter i Nya testamentet. Johannes evangelium, 3 brev och så Uppenbarelseboken. Och ibland brukar man sammanfatta det och säga Johannes evangeliet påminner oss om att vi ska tro på Herren Jesus. Breven talar om att vi ska älska Jesus. Och Uppenbarelseboken talar om att vi ska vänta Jesus. Det är bra att hänga upp de här skrifterna på. Tro på Jesus, älska Jesus, vänta Jesus. Jag läste från Johannes evangeliets 14 kapitel. Där börjar Jesus sitt avskedstal. Han är på väg till Golgata. Johannes evangeliets 14, 15 och 16 kapitel är Jesu avskedstal. Så kommer det till kapitel bön, det är Johannes 17. Ibland brukar vi säga att när vi talar om Johannes 14 så är det tröstetalet. Det hörde ni när jag läste här. Så började det så underbart. Känn ingen oro. Tro på Gud, säger han, och tro på mig. Tröstetalet. Kapitel 15 är förmaningstalet. Då han säger, förbliv i mig, säger han. Så ska jag förbli er och ni ska bära frukt. Och i det 16 kapitlet är förutsägelsetalet. Då han talar om hjälparen som ska komma, den helige ande. Mitt ämne för min predikan efter den här långa inledningen är idag, jag har skrivit, vägen som leder hem. Jag tycker det är en fin rubrik. Tänk om jag lyckas också få fram det budskapet idag. Vägen som leder hem. Bibeln framställer ofta vårt liv som en vandring. Och jag tänker då inte minst på bergspredikan där det står om vägar, portar och mål. I Apostlagärningarnas 9 kapitel står det om vägens folk. Alltså de första kristna benämndes vägens folk. Och Paulus han reser till Damaskus för att söka om det fanns några som hörde till den vägen. Och då satte han dem i fängelse. Vägen som leder hem. Jag har skrivit upp 3 punkter för min predikan. Jag ska tala först om lite grann om vägen. Sen ska jag tala om vandringen. Och lite grann om målet. Då har ni en liten uppställning om min predikan. Livet framställs, sa jag här, som en resa. Idag är pilgrimsvandringar väldigt vanliga. Och pilgrim, det är en person som vallfärdar mot helig ort. Och jag vill säga idag, jag är på väg. Hur lång tid jag har kvar till målet, det vet jag inte. Men jag är glad att få säga, jag är på väg. Och jag tror att han som har börjat ett gott verk i mitt liv, han ska hjälpa mig så jag når fram en dag. Paulus, han skriver i sitt andra brev till Timoteus och säger i det första kapitlet, jag vet vem jag tror på. Och så har jag det idag. Och jag hoppas du som lyssnar till mig har samma förhållande till Jesus. Vem kunde ana bara för några månader sedan att världen som vi känner den skulle komma till ett nästan totalt stopp? Mitt i all osäkerhet, mitt i rädslan som vill gripa våra samhällen så kommer de här orden till oss ifrån Herren Jesus Kristus. Var inte rädd, känn ingen oro. Och jag tror det ordet behövs mer idag än någonsin. Vi som lyssnade till nyheterna igår på Sveriges Television och Radio, vi hörde att 3000 barn har ringt till BRIS, Barnens Rätt i Samhället, under maj månad. 3000 barn. Idag på morgonen så var informationen att 30 000 inringda brott i nära relationer i våra hem. Och jag vill säga, det är många tusen ytterligare som säkert skulle vilja ringa och fråga och ställa frågan, hur ska jag leva, hur ska det gå för mig och så vidare. Tillbaka till min text. Och där läste jag så här. Det är speciellt den versen om där Jesus säger, Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jag ska läsa ett bibelcitat till. Lyssna på mig nu. Det står i första Timoteusbrevets andra kapitel. Gud är en. Är ni med? Och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Nämligen Kristus Jesus. Som gav sig själv till lösen för alla. Och min fråga är nu, är detta sant? Jag tar om den versen igen. Gud är en och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Nämligen Kristus Jesus som gav sig själv till lösen för alla. Det är ingen tvekan om att den viktigaste skillnaden mellan kristendomen och en del världsreligioner är korset. Det är korset som är, den viktigaste stötestenen för den. För korset är förödmjukande för vår stolthet och tar bort allt hopp om frälsning i egen kraft. Det är korset som är stötestenen. Och Paulus han skriver till församlingen i Korint och han säger, jag skäms inte för talet om korset. Det är Guds kraft till frälsning. Och i Romarbrevets första kapitel så talar han om och säger, jag blyges inte för evangeliet. Det här är svårt för en del människor. Gud kan jag tänka på. Men Jesus är för mig en stötesten. Och det som jag läste här. Korset är förödmjukande för all vår stolthet och tar bort allt hopp om frälsning i egen kraft. Alltså, människan tror att man ska kunna frälsa sig i egen kraft. Och Bibeln säger, alla har syndat och är saknade av härligheten från Gud. Men, säger skriften, det finns räddning inom Jesus Kristus. Får jag säga ett litet halleluja i predikan här? Kära vän som lyssnar, det finns räddning i Jesus Kristus, vår Herre. Jag ska läsa ett ord till från Johannes evangeliet. Jag ska försöka läsa sakta och jag hoppas du kan följa med. Jag läser från det 10:e kapitlet. Det är Jesus som säger så här. Sannerligen, jag säger er, jag är grinden, alltså dörren in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Nästa vers, lyssna nu. Tjuven, alltså den onde, kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra och döda. Jag har kommit för att du ska ha liv och liv i överflöd. Jesus Kristus är dörren, är vägen. Välsignelse över hans namn idag. Jag bor här i Kumla. I ett hus. Och i vårt hus har vi en braskamin. Om någon går utanför en höstkväll eller en vinterdag. Jag försöker elda med torrved. Men trots detta så är det ändå en viss kondens ifrån skorstenen. Och det går upp en rök ibland. Om någon går utanför och så tar en stege och klättrar upp på stegen och upp på skorstenen och så sätter ni näsan framför skorstenen och tänker, vi ska se hur Nordströms har det där inne. Och ni hostar och ni mår illa och så tänker ni, stackars Nordströms att leva där inne. Här kommer det ut rök från det här huset. Alla bilder haltar, även den här bilden. Men förstå mig nu när jag säger, tänk om du skulle ringa på dörren istället. Och vi kommer och öppnar och du märker att vi har ett ganska trevligt hem och vi har varmt där inne och man behöver inte hosta utav röken. Och det finns en del som står utanför också andligt sett och tror att det är så svårt. Alla bilder säger jag haltar, men jag vill säga gå in genom dörren Jesus Kristus i Jesu namn. Att bli född på nytt, att bli Guds barn, att bli frälst. Och frälsningen är av nåd. Om nåden är ni frälsta, icke av er själva är det, utan Guds gåva är det. En gång så ringde det på dörren till vårt hem. Det var inte i Kumla, det var före vi bodde här. Och jag öppnar och det står en stor man framför mig. Han var vakt vid Securitas. Och jag sträckte fram min hand för att hälsa. Och motvilligt tog han min hand. Han kom för att han skulle klara upp det med mig. Och jag undrade, vad är det? Jo, du förstör min släkt, sa han. Hans svägerska hade kommit i tro, hans bror hade kommit i tro, hans andra svägerska hade, eller hans svåger hade kommit i tro. Och så söndagen före hans besök hos mig så blev jag uppringd av hans mamma, hans gamla mamma som hette Hilma. Och hon bodde på Backgatan 2C. Och när jag kom till henne på söndag eftermiddagen så tittade hon på mig och så efter en stund så sa hon: Rolf, ser du något särskilt på mig? Hon var över 80 år. Och jag visste inte vad jag skulle svara, så jag sa: har du ny klänning, sa jag. Nej, sa hon. Rolf, sa hon, jag har blivit frälst. Hon hade tagit emot Jesus i sin ensamhet. Och jag var glad och hon var glad och hon berättade då för sin son. Och när han fick reda på detta och trodde att jag var skyldig, att jag kunde frälsa mamma, det kan jag inte, så tänkte han, jag ska klara upp det med Nordström. Och när han kom in i mitt hem och vi började samtala så kom Guds ande över mig och jag sköt undan bordet som var framför mig och så sa jag: nu är det din tur att ta emot Jesus. Och han bara föll ner på knä och vi bad tillsammans. Och vilken stund vi hade. Och då tittade han på mig efter vi hade bett och tagit emot Jesus i hans liv. Och så sa han: vad ska jag göra nu, sa han. Nu ska du åka till Backgatan 2 och se sig och hälsa på mamma och be om förlåtelse att du varit arg. Och han åker bort till sin mamma och kryper på knä fram och lägger sitt huvud i hennes knä. Och ber: mamma, förlåt mig. Och då börjar hon att tala med honom om möten och att han ska låta döpa sig. Nyfrälst som han är. Så efter 2 timmar kommer han tillbaka till mig och frågar: när kan vi ha dopförrättning? Har ni hört? Och jag lovade, det kan vi ha redan på lördag, så detta var på tisdagen. Han åker hem till sin fru. Och hans fru var misshandlad av honom. 2 veckor tidigare hade hon besökt lasarettet på grund av att han hade slagit henne så hårt. Men när han kommer hem frälst och är glad och snäll, då blir hon arg. Och så ska hon anmäla, så hon går till polisen och anmäler Rolf Nordström. Och då påstår hon att jag hade hypnotisk förmåga, så jag hade hypnotiserat hennes man. Och jag åker för att hälsa på. Hon står framför mig med en stol med 4 ben på stolen och hotar mig. Jag fick inte komma in. Efter en månad så blev också hon frälst. De talade om för mig vad de trodde om frälsningen. De hade förutfattade meningar. Massa tvång och massa paragrafer. Och det var tungt att vara en kristen. Och nu hade de börjat förstå glädjen i att få vara Guds barn. Och nu vill jag säga idag, Jesus är försonaren för våra synder. Och inte allenas för våra, utan för hela världen. Och Jesus älskar oss idag. Gud älskar oss idag. Så han sände sin son till frälsning. Och nu vill jag säga, lyssna på mig nu. Det gener du har, det omständigheter du är uppfödd i, de är inte definitiva. Det kan ske en förvandling. Jag har hetsigt humör, säger någon. Jag har lätt för att ljuga, säger någon annan. Och så vidare och så vidare. Jag vill säga, det gener vi har inom födseln, det omständigheter vi har växt upp i, det är inte definitiva. Gud kan förvandla. Och ibland säger vi från talarstol någonting som jag reagerar för. Det när vi säger att Gud älskar dig precis som du är. Jag är med så långt. Jag är med, för han älskar oss alla. Hör ni på mig som lyssnar? Han älskar oss alla. Men han vill inte att vi ska bli såna. Han vill förvandla. Och det är han som kan göra det. Frälsningen förvandlar. Det var punkt 1 i predikan. Jag ska ta det lite kortare på punkt 2 och punkt 3, jag lovar. Vandringen mot målet, vägen att komma hem. Förra veckan så läste jag en predikan. Och jag läste om en kvinna som heter Linn, L-I-N-N. I december månad 1991. Hon var hos sin farmor utanför en liten by ovanför Torsby i Värmland. Och de hade en kattunge, och kattungen springer ifrån gården och ut i skogen, i den stora skogen. Och Linn, hon är bara drygt 3 år, hon följer kattungen. Och efter en timme så märkte farmor, var är mitt barnbarn? Och blir förtvivlad och börjar söka. En del av er kanske kommer ihåg det. Det var tidningsrubriker, det var polis, det var en stor skallgångskedja för att söka efter Linn. Och hör och häpna, i december månad var det, efter 51 timmar hittade man Linn, välbehållen. Och hon var arg. För hon sa, ni har inte lyssnat på mig, ni har ropat, så. Efter detta så har väl, om jag inte minns fel, så har det utbildats en del kurser för att hjälpa barn vid sådana situationer. Och då vill jag påminna om detta, att komma vilse. Att komma vilse. Borta 51 timmar. Kurserna heter alltså att stanna om man går vilse. För det andra att man ska göra sig synlig. Och för det tredje att man ska hålla sig varm. Bibeln säger att vi har alla gått vilse så som får. Bibelns längsta kapitel, det är psalm 119. Psalm 119, den texten har 176 versar. Hör ni? 176 versar. Och den sista versen ska jag läsa. Det står det så här. Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, för jag har inte glömt dina bud. Alltså, kompassen, den inre kompassen, att komma fel. Det kan vara saker i vårt inre som stör kompassen. Och så har vi kommit bort från Gud. Jag tänker på den förlorade sonen i Lukas evangeliets 15 kapitel som lämnade. Men han kom tillbaka. Inre vilsenhet. Var är jag i dessa dagar? I coronatider. Var är vi? Då vill jag påminna om ett ord från Matteus evangeliet 28 kapitel. Där det står så här. Det är Jesus som säger. Jag är med er alla dagar till tidens slut. En av de stora upptäcktsresandena i vår värld. Han har sagt över Matteus 28:20 så här. Det är en hedersman som har lovat och han fullföljer. Jag är med er alla dagar. Och jag hoppas att du som lyssnar till mig är med på vägen som leder hem. Om du inte är med så säger jag till Jesus idag. Bli frälst. Jag öppnar mitt hjärta och tar emot Jesus. Behöver man gå en kurs? Det kan vara bra att lära sig en del från Bibeln. Men det räcker med att du säger Jesus, förlåt mig mina synder. Jag vill att du ska bli herre i mitt liv. Det räcker med den bönen och du blir Guds barn. Och då kommer jag nästa punkt är då vandringen. Han är med. Han är med. Han är med i familjeproblematiken. Han är med i ensamheten. Han är med i sjuksängen. Han är med i depressionen. Han är med i stormen. Och han är med inför en okänd morgondag. Ja, han är också med i dödsskuggans dal. Och Petrus han skriver så här i sitt brev. Böjer alltså ödmjukt under Guds starka hand. Så ska han upphöja er när tiden är inne. Och lyssna nu. Och kasta alla era bekymmer på honom. Ty han sörjer för er. Ingen av oss är fullkomlig. Och jag ska tala om för er. Jag är full av svaghet. Men genom Guds nåd och Guds hjälp. Den helige andes hjälp. Anden har sänt oss, hjälparen. Änglavärlden. Och inte minst mina trosyskon. Församlingen. Och det har vi upplevt i dessa dagar. Då vi inte får ha gemensamma gudstjänster. Utan vi möts i mindre grupper. Vad man saknar gemenskapen. I Jesus Kristus. På vägen hem finns det en del som bara ser massa förbudsmärken. Jag får inte. Och jag vill säga, det finns en del förbudsmärken. Det finns en del varningsmärken. Det finns det, vägmärken. Men det finns så många upplysningsmärken som vill hjälpa oss på vandringen. Så vi når fram en dag. Och jag vill säga att Gud ska hjälpa dig som lyssnar. Se på Jesus. Följ honom. Se dig inte för mycket tillbaka. Och håll syskonkärleken levande, vill jag säga. Han ska vara med hela vandringen tills vi är framme. Jag måste säga någonting om målet också. Jag ska komma tillbaka, säger Jesus här, och hämta er till mig för att också ni ska vara det jag är. Något av det vackraste vi kan läsa i skriften är i den 90:e psalmen. En psalm om Mose. Och du som har din bibel kanske gömd och inte så använd, tänk om du skulle damma av den och ta fram och läsa psalm 90. Det är en psalm om Mose. Och då säger han så här. 70 år varar vårt liv, 80 om krafterna står oss bi. De flyende åren är möda och slit. Snart är allt förbi och vi är borta. Och så kommer han till 12:e versen i psalmen. Lyssna nu. Lär oss hur få våra dagar är. Då vinner vårt hjärta vishet. Tänkvärda ord om Mose. Alltså att leva och reflektera positivt och livsbejakande på sin egen död. Ni som har hört mig predika många gånger, ni vet det sällan eller aldrig jag tar upp ämnet död. Och jag ska inte ta det så mycket nu heller. Men vi ska påminna oss om att vårt jordeliv är inte här för evigt. Men vi kan få leva för evigt med Herren. Jag har här under det här coronatiden läst Erik Sollemans bok Lust att leva, mod att dö. Och jag vill säga till dig, som om det är någon av er som lyssnar till mig som har den boken i bokhyllan, ta fram den boken och läs den igen. Att vara lärling, att följa i Jesu fotspår, det är att lära sig leva livet väl, att älska Gud, att älska sin livskamrat, att älska sin omgivning och göra det bästa för människor runt omkring oss. Att hantera motstånd och besvikelse väl. Jag har en bok hemma, eller sökte den nu innan jag gick till gudstjänsten idag, men hittade den inte. Jag har lånat ut den. Det är av Thomas Sjödin och den heter Eftervärme. Och han berättar om en människa som han träffade på Kanarieöarna som hade förlorat sin man. Och han fick följa med till rummet där hennes man låg, hade fått avsluta sitt jordeliv. Och då talar Thomas Sjödin om eftervärme. Han var död, men det fanns ändå värme kvar efter hans liv. Ni vet, vi förtränger döden, eller banaliserar ibland döden. Och jag läste på något ställe ett svenskt uttryck, påstår det, att man säger om jag dör. Vi ska alla dö. Det finns en himmel. Himlen är ingen fantasivärld ställd i ordning för att passa våra önskningar, utan en plats där vi kommer att bli de människor som Gud alltid har ämnat att vi skulle vara. Det är den plats där vi kommer att tjäna varandra istället för att tänka på oss själva. Vi kommer att tillbedja Gud och frambära kärlekens lov, därför att han har räddat oss från synden. Kort sagt, himlen är en plats som är avskräckande och outhärlig för de själviska. Eller för dem som inte har tid med Gud eller med andra. Men himlen är en härlig plats för oss som tror det eviga livet. Vi skriver våra dödsrunor när vi lever. Vi är på väg att skriva. Och då vill jag säga att vi ska ta vara på vår stund på jorden. Och göra det bästa av det. Och här läste jag. Jag ska komma tillbaka för att hämta er till mig. Ty jag vill att det jag är, det ska ni vara. Och Jesus ska komma tillbaka. Det väntar vi på. Men en del av oss kommer att avsomna och lägga sig i mullen. Och vi ska uppstå för att möta honom till evigt liv. Jesus är vägen, vandringen och målet, har jag påminnt helt kort om här. Moder Teresa, som är död sedan ett antal år tillbaka. Någon frågade henne om meningen med livet. Och hon svarade följande: "To do something beautiful for God." Alltså att göra något vackert för Gud. Det var hennes valspråk. Och jag skulle önska idag att du som lyssnar säger: Jesus, jag vill ta emot dig som min frälsare. Jag vill leva för dig och jag vill tjäna dig. Och jag vill vänta på den dag då jag ska komma hem till den himmel du har berättat till dina. Gud välsigne dig. Endast en väg, endast ett namn, endast en Herre, endast en medlare. Och det är Jesus Kristus. Ta emot honom, lev för honom och dö i hans namn. Amen. God Gud, jag ber för alla som har lyssnat. Herre, hjälp alla, vem man än är, hur man än har det, att bara viska ditt namn Jesus och ta emot dig som sin frälsare och räddare. Du ska vara med oss och du ska hjälpa oss hem. Amen.
Jag har en vän jag gärna vill besjunga. Den vännen är Guds ende käre son. Han kom till jorden för att både gamla unga förlåtelse och frälsning skulle få. Han tröstar alla som har svåra sorger. Han sviker aldrig någon som har nöd. Till honom får vi gå med alla tunga bördor. Han är den enda som kan ge oss Han är den bästa utav alla vänner. Hans like ingen finner någonstans. Han är en hjälpare som våra brister känner. Det är så underbart att vara hans. Och du min vän som inte känner Jesus, du anar ej vad du går miste om. Du ska få se att livet får en annan mening om du till honom nu vill vända om. Du ska få se att livet får en annan mening om du till honom nu vill vända om.
Tack Rolf för att du har lyft fram Jesus så bra. Tack för den här sången som också talar om Jesus som vår frälsare. Säkert har du som har lyssnat vid radioapparaterna berörts av förkunnelsen om Jesus. Jag vet inte din situation. Om du har sagt ett ja till Jesus. Om du vandrar tillsammans med Jesus. Eller hur din livssituation ser ut just nu under coronatid med sjukdom, ensamhet, situation i familj och så vidare. Rolf har berört saker som jag tror att vi som har lyssnat har känt igen oss i något av det du har berättat och talat om, Rolf. Jesus vill vara med oss. Och vi ska be tillsammans. Och jag vill be för dig som har lyssnat vid radioapparaterna. Herren känner din situation. Och han älskar dig och vill ditt bästa. Han vill frälsa, han vill rädda och han vill ge dig hoppet om att få komma hem en dag. För han längtar efter dig. Och vi har fått in en del böneämnen till gudstjänsten. Och vi här i kyrkan finns det en bönekorg och en tacksägelsekorg som finns många lappar skrivna som vi också lyfter upp inför Herren. Låt oss be. Jesus, tack att det är du som har frälsning. Att det inte är någon människa, det är ingenting vi kan söka bland andra materiella ting som kan ge oss frälsning och tillfredsställelse. Det är endast du, Jesus, som är vår frälsare. Tack för att du dog på ett kors. Mycket märkligt, Herre, men där tog du vår synd och skuld. Du dog för oss, Herre, för att vi ska få uppleva frälsning och det eviga livet. Tack, Jesus. Och är det nu, Herre, någon som är vid radioapparaterna som känner den här situationen, jag vill öppna dörren och släppa in dig, Jesus, så ber jag, låt det ske nu. Att du kommer till den personen. Personen öppnar dörren, släpper in dig. Och jag ber att den personen ska fyllas av din frid, din glädje. Att få liksom glädjas över att du kommer in i den människans liv. Jag vill be för de människor som vandrar och det kanske är tufft just nu av olika anledningar. Men jag tackar dig att du lovar att vara med oss alla dagar. Och att vi får sträcka oss efter dig. Helande kraft, läkedom. Att vi också får känna att vi inte är ensamma utan du finns där. I relationer människor emellan, att du kan gå in och vara en försonare. Att vi kan be varandra om förlåtelse. Att du finns där i mänskliga relationer och fördjupa vår gemenskap med varandra. Att vi kan stödja och hjälpa varandra. Tack Jesus att vi är på väg till himlen. Att du har ordnat en plats åt oss dit vi får komma. Att du längtar efter oss. Att du vill att vi ska komma dit en dag. Där ingen sjukdom, inget lidande finns. Bara glädje. Där vi får tjäna varandra och tillbe och lovsjunga ditt namn, Herre. Tack för den framtid du har lovat oss. Så ber jag för de böneämnen som finns i vårt bönekorg, Herre. De personer som har ringt in eller på olika sätt meddelat be för mig idag. Tack för att du känner alla böneämnen. Och Herre, jag vill tacka dig för att du är en bönhörande Gud. Som frälser människor, som hela människor som finns med. Tack för de tacksägelseämnen vi har fått, Herre. Där du har gripit in på olika sätt. Vi tackar dig, Herre, att du finns där vid vår sida. Du kommer aldrig att svika. Du är den bästa vän vi kan ha. Ja, du är vår frälsare, vår försonare. Tack att du kommer med din frid in i olika situationer. Vi behöver dig, Herre. Amen. Jag vill uppmana dig som har lyssnat vid radioapparaten att om du har tagit något beslut att kanske ringa någon. Ringa till Rolf eller till Josefin och jag som är pastorer här i kyrkan eller till någon annan du har förtroende för och berätta om du har tagit något beslut under den här gudstjänsten. Eller om du känner att jag måste ha ett samtal, jag vill ha personlig förbön och hjälp, så kontakta den som du har förtroende för, den kyrka du går till eller till Fylstakyrkan. Vi är till för varandra för att hjälpa varandra, stötta varandra. På vägen hem till himlen. Vi ska sjunga en sång som inte står i Svenska psalmboken. Utan i psalmer och sånger. Det är nummer 718. Det är en sång som är skriven av Ida Björkman. Skriven 1905. Och C.G. Hjelm har nog noterat någonting om den här sången. Därför att det var en midsommardag 1905 som var brännhet. Det är varmt och skönt idag, men det var nog ännu varmare 1905, den här midsommarfirandet. Och då inspirerades Ida Björkman att skriva en sång. Guds källa har vatten tillfyllst. Vi får tänka att det var en brännhet sommar. Det var torrt och då behövdes vatten för att vattna i naturen. Men det handlar mer också om den andlig längtan efter Gud. Att Guds källa, Gud själv, ska få fylla oss och mätta vårt inre. Det vi längtar efter Gud. Vi är skapade till gemenskap med honom. Så nu ska vi sjunga psalm 718 i psalmer och sånger. Och du som är radiolyssnare som kanske inte har den psalmboken, kanske lyssna ordentligt på texten och kan du den så var med och sjung. Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag vill säga tack till Rolf för din förkunnelse. om Jesus. Du verkligen lyft fram Jesus, det centrala i den kristna tron. Andreas och Bertil, tack för sången, och Ann-Katrin för musiken. Och tekniker, tack för att ni har sänt ut det här. Så önskar vi er radiolyssnare det bästa som finns. Det är alltså Guds välsignelse. Och jag upprepar detta. Är det så att du känner att du skulle vilja ha ett samtal, så hör gärna av dig, så kan vi samtala och be tillsammans. Har du fattat ett beslut, så berätta det för någon. Ta det steget. Det är viktigt att liksom tala om beslut man har fattat. Tack så mycket.